Innan du ska få lyssna på avsnittet så vill jag snabbt spela upp ett ljudmeddelande från Kristina, en av våra lyssnare. Här kommer det.
Hej, jag heter Kristina. Salam aleikum, broder Sali. Och tack för en fantastisk podd. Var hittar du alla fina människor? Jag håller på att konvertera och sluka varenda avsnitt av din podd. Så att fortsätt, bara fortsätt. Jag har mött så många fina systrar och bröder sedan jag bestämde mig för detta. Och det har tagit en lång tid. Jag har varit kristen innan, men är det inte längre. Jag är mitt emellan. Och den generositeten och den vänligheten har jag aldrig mött någon annanstans. Och det jag fäster mig mest vid först i Koranpodden, det var om Muhammad Ali. Jag tycker han är helt underbar och har varit alltid. Det fastnade direkt och sen var jag fast.
Wa alaikum salam, Kristina. Det gläder mig verkligen att du håller på att konvertera. Må Gud fortsätta leda dig på vägen och välsigna ditt liv med det bästa. Du nämner poddradioserien om Muhammad Ali. Vilken människa och vilken inspiration. För oavsett vilken tro eller bakgrund du har så finner du alltid något gott att inspireras från Muhammad Alis liv. Han var stor i boxningsringen, men han var ännu större utanför ringen. Och du som lyssnar, om du har missat serien om Muhammad Ali, gå tillbaka i arkivet och lyssna på den. Det är en serie i 8 avsnitt. Tack Kristina för dina uppmuntrande ord. De motiverar mig och stärker mig. Stort tack. Och nu fortsätter vi med serien om Sura Al-Alaq. Bismillah. Koranpodden presenterar en exklusiv poddradioserie om Sura Al-Alaq. Personliga reflektioner vers för vers i 4 poddavsnitt. Du lyssnar på avsnitt 2. Right. Jag vill välkomna Salim till den andra sittningen gällande Sura Al-Alaq. Välkommen Salim, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Förra sittningen så gick vi igenom 2 verser. Hur långt tror du vi kommer komma denna gången?
Inshallah, vi syftar på 5 verser idag.
Ja, vi rullar på för vi ser hur långt vi kommer.
Inshallah.
All right, så jag kör med vers nummer 3. Allah subhanahu wa ta'ala säger: läs, din herre är den främste givaren. Och det intressanta här är att det upprepas 2 gånger. Iqra, läs. Och den tredje versen, återigen, läs. Du har några tankar kring det kanske?
Ja. Allah subhanahu wa ta'ala i början, om vi kan snabbt gå igenom de 2 första verserna, säger iqra bismi rabbika alladhi khalaq al-insana min 'alaq. Vi har förklarat de här verserna och Allah subhanahu wa ta'ala, han lägger det här att läsa i början och i koppling till fostret som håller på att skapas, och då är kunskap någonting litet som behöver blomstras. Och Allah subhanahu wa ta'ala påminner igen. Och i Koranen, när ett vers eller ett ord repeteras, det betyder att man vill bekräfta det här. Det är viktigt. Det är viktigt att läsa. Och att kunskap börjar också med någonting väldigt litet. Som ett foster som utvecklas sen och blir en människa. Och det är därför det är oerhört viktigt för alla syskon som konverterar till islam eller som börjar praktisera, att ta kunskap som ett foster. Alltså börja med de små sakerna. Börja med elif, bete. Och sen till ord och bokstäver. Och sen till meningar och förstå sen djupare budskap av Koranen och religionen. Så att verkligen ta kunskap enkelt från början och sen utveckla det.
Mm. Jag läste en gång en lärd som kommenterade detta med att alla ibland upprepar saker och ting i vissa surer. Han upprepar samma sak två gånger för att poängtera hur viktigt det är. Och den här lärde han sa liksom att det här är Allahs ord, detta är skaparens ord. Om han säger det en gång så är det ju jätteviktigt. Det är Guds ord. Och tänk dig att Gud upprepar det två gånger, hur viktigt det då är för oss att lyssna extra noga på detta. Så det är en befallning, läs. Och jag läste en annan förklaring av den här suran av en lärd. Och han nämnde detta att profeten Muhammed s.a.w. var varken läs- eller skrivkunnig. Om det nu var så att han själv har författat Koranen, då skulle han inte ha lagt så mycket vikt vid läsandet. För du vet hur vi är. Mm. Om vi har någon svaghet eller någonting så säger vi, det är inte så viktigt. Mm. Eller hur? Men här säger Allah subhanahu wa ta'ala hur viktigt det är att vi ska läsa.
Mm. Och subhanallah här, Allah subhanahu wa ta'ala säger, alltså, talar till profeten sallallahu alaihi wasallam. Men när Allah talar till profeten så betyder det att han talar för oss också och för mänskligheten. Så Allah säger iqra wa rabbuka, alltså din Gud. Al-akram. Al-akram, det är mycket som har med generositet och att den ger milde. Och Allah subhanahu wa ta'ala kopplar det här läsandet och kunskap till karam. Karam är generositet och upphöja någon. Så Allah subhanahu wa ta'ala i en annan vers karama bani Adam, alltså Allah subhanahu wa ta'ala har upphöjt människan från de andra skapelse.
Mm.
Och här vet vi med vad han har upphöjt människan. Inte med funktioner, det finns mycket snabbare djur än människan.
Starkare.
Mm. Det enda som Allah subhanahu wa ta'ala har upphöjt människan med, det är kunskap och läsande.
Och pennans bruk, att kunna förmedla budskap till nästa generation.
Och det finns en fin sheikh som förklarade, han förklarade det här. Han sa även vissa djur, de får mycket högre status så fort de lär sig. Att djur kan också lära sig vissa saker på ett begränsat sätt. Så islam har också upphöjt vissa djur bara för att de har lärt sig någonting extra. Till exempel hundar som ska leda dem, är blinda eller som ska vakta eller som ska hjälpa till i jakt. De är inte najis längre, alltså de blir av med den som alla andra hundar har.
Mm.
Bara för att de har utbildat sig och lärt sig någonting. Så de får vara med i ett hus. Såklart inte in i huset, men och även där så finns det olika åsikter såklart. Men att den här hunden som lär sig får mycket högre status. Och det görs också i hundsmarknad också, om man ska köpa en hund som har lärt sig lite. Så kunskap upphöjer även djur, subhanallah.
Ja, och jag menar, om man tittar på sådana vetenskapliga program, du vet, något djur som kan hantera något verktyg eller så, du vet, eller lär någon annat djur någonting, lärdom och kunskap och så, det värderas, man värdesätter det och man blir liksom wow, imponerad att djur kan förmedla någon kunskap eller lära sig saker och ting.
Och en lärdom som vi kan dra med oss till våra moskéer och till våra föreningar är att verkligen vi behöver satsa på människan, på individ. Alltså att vi gör mycket insamlingar till att bygga moskéer och bygga brunnar och sånt här. Det är oerhört viktigt. Och Allah subhanahu wa ta'ala bygger ett hus till den som har byggt en moské. Men att verkligen upphöja människan och ge honom kunskap och ge honom verktyg för att kunna blomstra och lära andra. Det är den största form av välgörenhet man kan göra.
Mm.
Så den dagen vi ser att våra moskéer samlar pengar för att utbilda ungdomar. För att kunna ge halal CSN till ungdomar att utbilda sig. Att investera i människan och människor och barn och ungdomar. Då har vi kommit långt. Mm. Inshallah, det är destination som vi behöver jobba.
För det är det där, du vet, man kan ge mat till någon, men om du lär någon hur man själv kan producera mat eller energi eller någonting sånt, då blir de självständiga och inte beroende av dig. Nej. Och jag tycker, och vi har pratat om det många gånger, du och jag, liksom det här med hur kan man stötta studerande. Det finns så många stiftelser där människor som forskar eller pluggar kan söka lite extra bidrag. Och det är något som vi saknar i den muslimska gruppen i Sverige, att vi har inte de här stiftelserna där till exempel vi kan stötta studerande som kanske vill forska kring muslimsk identitet eller om islamisk tro och så vidare. Där det finns massor med företag, så fort någon vill utveckla någon teknisk innovation så finns det företag som är beredda att pumpa in en massa pengar för att de ser nyttan i det. Men där saknar vi liksom, både du och jag drömmer om när vi kommer till den tiden där vi har det här stödet till muslimska studerande.
Ja, alltså vi är i stor behov av forskning. Vi vet inte varför vissa saker sker. Speciellt, alltså muslimer har inte funnits i Sverige under lång tid för att vi ska kunna förklara vissa fenomen. Så vi behöver forskning varför våra ungdomar har lite problem med så identitet, att de dras mycket till kriminalitet och annat. Att vissa har väldigt svårt för att kunna visa sin tro. Och så, alltså allt detta kan vi ta fram med forskning genom att studera saker och ting, vissa fenomen. Och vi har sett att vi överpresenterade när det gäller barnomhändertagande och annat. Och det har väldigt mycket med kunskap att göra. Det finns såklart andra faktorer som strukturell rasism och sånt här. Mm. Men det finns också saker som vi har inte kunnat komma fram till. Varför sker de här sakerna? Varför är vi överpresenterade när det gäller skilsmässa, depression, annat? Hur kan vi ta fram lösningar och botemedel som kan verkligen hjälpa vår gemenskap?
Jättefint. Och det som jag poängterar här också är att Allah subhanahu wa ta'ala pratar om att läsa. Och jag har just det här med läsandet. Jag spelade in en andakt tillsammans med dig om dyslexi. Mm. Så jag skulle jättegärna vilja prata om det, för att Allah subhanahu wa ta'ala uppmuntrar en att läsa, och vissa har svårt med att läsa. Jag kan själv berätta att när jag gick i grundskolan så jag läste, men lärarna måste ha upptäckt att jag hade svårigheter med att läsa. Så jag hamnade i en grupp där de skulle kontrollera om vi behövde extra stöd eller hjälp eller någonting. Så vi var en grupp utplockade från klassen. Vi fick läsa en text och sen så ställde ändå en annan pedagog frågor om vi förstod texten. Och jag lyckades svara på de frågorna. Och då sa de att Sally, du behöver inte något extra stöd eller extra hjälp. Men det måste ha funnits någonting, för det var så länge sedan, det var mellanstadiet till och med om jag inte minns fel. Men det måste ha varit någonting att de reagerade på att Sally är flaggad här med, just med läsningen. Men spola framåt till universitetet. Ibland så delade professorn ut artiklar. Eller man fick läsa artiklar i klassen, du vet. Ja, nu har ni 10 minuter, 15 minuter här, får ni läsa de här 4-5 scenerna. Och du vet, jag läste, jag hade inga problem att läsa, men det tog längre tid för mig. Jag hade hunnit halva artikeln, och när jag tittade upp så var alla redan, hade alla redan läst klart liksom. Så jag har alltid känt det handikappet att jag läser långsamt. Och tittar man på internet, på YouTube, så finns det så här 5 ways of reading faster, eller gå den här kursen för att läsa snabbt, och du vet så här, allting ska kunna gå att läsa snabbare och snabbare. Jag pratade med Hussein Hamad om det här. Han bara, varför måste man läsa snabbare? Är det någon styrka i det att kunna läsa igenom? Det är bättre att läsa långsamt med eftertänksamhet och liksom så här. Så det är någonting jag har tänkt på, men det är en sak, dyslexi är någonting helt annat. Berätta lite grann om dina erfarenheter med dyslexi som akademiker också. Ja.
Nej, alltså jag har haft en väldigt så tuff skolgång där jag verkligen hade väldigt svårt med läsandet. Och de som vill veta lite mer om detta, så finns det i en poddavsnitt där du har spelat in Rosaleh. Men jag tror wallahu alam att Allah subhanahu wa ta'ala här, han uppmanar alla för läsandet. Och läsandet har egentligen olika former. Och det här är så himla vackert i islams fiqh. Till exempel så har vi när vi ska läsa al-Fatiha bakom en imam, så finns det de som säger att man ska bara lyssna.
Mm.
Och det finns de som säger att man ska repetera. Och bland malikiterna så är det så här att man får inte läsa samtidigt som imamen. Man ska lyssna. Men så säger de andra, det står att det finns ingen bön förutom att du läser al-Fatiha. Så säger de andra imamen, det är en annan form av läsande att höra. Och jag tror att den här olika åsikter som finns ska också vara en verktyg för att underlätta för människor att förstå att läsande kan vara...
Man brukar säga det att skiljaktigheterna mellan de olika rättsskolorna är egentligen en nåd, en barmhärtighet, att man kan ge en flexibilitet.
Ja. Och att man verkligen har förståelse till att läsande. En blind kan inte direkt läsa från... Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till honom läs. Då är det så här att läsande kan ske genom ögon, genom öron, genom hjärtat. Och sen är vi olika, vi har olika styrkor i läsandet. Det finns de som har väldigt svårt att få in text till bilder i hjärnan.
Mm.
Men så fort den här alltså att man har gått från bokstäver till bild i hjärnan, så blir det väldigt snabbt där inne i hjärnan att man kan analysera och dra massa slutsatser och sånt där. Och det finns de som kan ta in väldigt snabbt texten, men den bearbetas inte lika snabbt.
Mm.
Så jag tror Allahu alam, någon som har väldigt svårt att få in massa text, han har också en annan förmåga där man analyserar djupare. Och man har sett det här att det finns många kognitiva förmågor som finns bland de som har autism, de som har ADHD och dyslexi, som inte finns bland andra individer.
Mm.
Och Allah subhanahu wa ta'ala, så den här skillnaden han har gjort och den mångfald i de kognitiva styrkor som finns, har Allah skapat det för att vi ska, Allahu alam, jag tror det, för att vi ska vara i behov av varandra.
Mm.
Att det finns den som är bra på detta och det finns någon annan som är...
Du vet, det påminner lite grann om, jag kanske drar helt fel paralleller, men till exempel en person som är blind utvecklar en oerhört bra hörsel.
Ja.
Och
minne, arbetsminne också.
Ja, precis. Ja.
Vi har många koranrecitörer som är så duktiga så, när det gäller att få ut rätt uttal på bokstäver och sånt här.
Som är blinda.
Som är blinda. Vi har en stor imam, Sheikh Kishk, från Egypten. Hans förmåga att berätta, återberätta saker och ting. Han kan få dig att känna att du är ett slag av bedder när han berättar. Alltså du börjar så här. Känna att svärd är framför. Alltså han är,
han bygger upp bilderna i ditt huvud fastän han själv är blind. Ja.
Exakt. Så oavsett vilken förmåga man blir av med eller man har inte fått det överhuvudtaget, så Allah subhanahu wa ta'ala ersätter med något annat. Men väldigt få kan se den här kompensatoriska uppdrag som Allah subhanahu wa ta'ala har gett till våra...
Så om jag kokar ner det som du säger, så om jag har förstått dig rätt, lyssnar du på typ ljudböcker idag? Hur konsumerar du?
Jag blandar väldigt mycket, så jag försöker läsa lite i taget men alltid. Och det är ganska skönt. Jag blir väldigt trött när jag läser. Och det är därför jag läser alltid innan jag sover. Det hjälper mig att sova. så fort jag har svårt att sova så öppnar jag en bok.
Knockout direkt. Jag känner igen det där alltså. Ja.
Men jag tror också om man tränar och man inte lämnar det ett tag. Det är typ som allergi.
Ja,
om du verkligen inte kommer i närhet av det du är allergisk mot, så kommer allergin bara växa och bli en och... Jag tror att man ska utsätta sig. Jag är emot att man ska bara ge ljudböcker till barn som har dyslexi.
Ja.
Eller att man ska låta ett barn som inte kan fokusera sig att göra allt vad han ville.
Mm.
Jag tror man måste pressa lite, men aldrig komma till den punkten att man knäcker den personen eller man får honom att känna sig mindre värd. Eller, ja. Så ja, man ska utsätta sig själv lite. Att det ska vara jobbigt, men man ska fortsätta. Och det är det som är så himla vackert. Islam, profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som läser och han stammar eller har svårt, han får dubbla belöningar. Så egentligen det rättvisa system som finns i islam, den belönar efter ansträngning. Det finns inte, tänk om universitetet skulle belöna dig med så ansträngning istället för betyg.
Och det är bara målfokuserat.
Det är bara målfokuserat. Mm. I islam så har du lagt 2 timmar på att läsa en vers och någon annan har lagt 2 timmar på att läsa hela Koranen, så har du och honom samma belöningen. Så det är ansträngningen som gäller.
Det finns ett citat av Seneca, den romerska filosofen, som jag älskar att citera då och då. Han har ett citat där han pratar om böcker. Han säger så här: det har ingen betydelse hur många böcker du har, utan hur bra de är. Och det är det som, vet, som en läsare, jag försöker också läsa regelbundet och så vidare. Och ibland är det så, du vet, folk har som mål, jag ska läsa 50 böcker på ett år, jag ska läsa 100 böcker. Alltså man, du vet, hela tiden ha en stor kvantitet. Man ska läsa så mycket som möjligt. Men Seneca säger att det handlar inte om hur många böcker du har, utan hur bra de är. Och sen säger han: att läsa med en bestämd inriktning är nyttigt, men att läsa varierat roar bara. Och det är det som han vet. Att läsa med en inriktning. Varför läser jag? Vad är syftet? Vad är det för någonting jag vill söka kunskap om? Läser jag bara deckare och thrillers, och alltså, vet du, är det bara skönlitterära verk för nöjes skull, eller har jag ett visst syfte med det? Den som vill nå sitt mål måste följa en enda väg och inte vandra planlöst längs många. Så jag tror, när man väl läser regelbundet, och där är ju någonting som jag själv, när jag väljer ut böcker och jag försöker läsa regelbundet varje dag liksom, och jag har ett mål med mitt läsande. Det är liksom att jag prioriterar alltid böcker som handlar om min iman, min tro. Det måste komma först. Sen kommer alla de andra böckerna. Det är viktigt för mig, för att böckerna som handlar om min tro, det är sånt som är nyckeln till allt annat. Och det är det som jag värdesätter. Mm. Det finns ett annat citat också av en annan författare som berör böcker. Det är Leo Tolstoj, en rysk författare. Han skrev så här: jag kan inte förstå hur vissa människor kan leva utan att kommunicera med de klokaste människorna som någonsin levt på jorden. Det är det man gör när man läser en bok. Du kommunicerar. Indirekt har du en diskussion med författaren, där författaren berättar liksom om olika upplevelser och så vidare.
Det kanske inte är så bra att citera ryssar. Nej, men ja, utan tvekan, de har de mäktigaste
författarna genom historien, ja, absolut. Ja, ja. Och en av de senaste böckerna jag har läst är ju Amerikas bok. Hon var gästade också på den. Hon skrev boken om svartskalle. Och hon är en fantastisk bok. Läste den. Det handlar om hennes uppväxt i Sverige och vara en svartskalle eller invandrare och möta rasismen och så vidare. Och det är flera gånger där hon säger saker och ting som jag känner igen det där. Jag också upplevt det där. Jag känner igen det där. Och ibland sätter hon ord på upplevelser man har haft, men som man själv inte har kunnat sätta ord på. Men där hon gör det och hjälper dig att sätta ord på det, för upplevelser som du har haft eller saker du har upplevt. Oerhört duktig författarinna faktiskt, och rekommenderar hennes bok. Men det är inte bara det. Du vet, folk så här: åh, jag älskar att jag levde under profeten Muhammeds sallallahu tid. Jag önskar, du vet, så att jag hoppas jag kan drömma om honom, eller jag hoppas jag kan träffa honom i nästa liv och så vidare. Men muslimerna har varit så duktiga på att nedteckna så mycket av hans liv, så detaljerat, så att när du läser hadith och så vidare, så han är ju där med dig liksom. Och Koranen också, när du läser om profeternas historia och så vidare. Så att människor som inte läser, som inte har lyft en bok, som inte har läst en bok på 10 år, 15 år, 20, 30, sedan de pluggade på universitetet. Det är det Leo Tolstoy säger. Hur kan vissa människor leva utan att kommunicera med de klokaste människorna? Vi bara kastar bort vår tid och gör annat.
Ja. Och det blir så att subhanallah, livet blir väldigt fattigare utan att man har kommit i kontakt med de som har verkligen förstått visheten bakom varför vi finns på den här jorden och vad är syftet med livet och så vidare. Och utan tveka bland de stora muslimska filosofer och lärda så hittar man så mycket svar på de frågorna vi har. För att vi är egentligen människor och de är människor och de har haft en tid där de kunde verkligen reflektera djupt över deras existens och de har haft den lyxen som vi idag inte har. Så det bästa egentligen man kan göra är att man går tillbaka och försöker och lära sig samtidigt dra nytta av vad de har skrivit och försöka implementera det i vårt liv, i vår tid nu, i vår plats i Sverige och annat. Alltså, den här överföring av kunskapen som har skapats i öst bland de muslimska lärda och ger en ny paket så som Koranpodden och massa andra aktörer i Sverige just nu gör, det är det bästa vi kan ge till det här landet. För att det finns otroligt mycket visdom. Jag har själv aldrig varit en så jättedjup person, men så fort jag börjat praktisera så upptäcker jag att icke-muslimer tycker verkligen att vissa saker som jag säger är vettiga, trots att jag inte säger direkt att det islam, har med islam att göra. Men det är tack vare att man har börjat så praktisera islam, man har börjat tänka på djupa saker och ting. Det var ju inte innan jag började praktisera islam. Mm. Så jag tror om man verkligen vill så upphöja sig själv på ett positivt sätt, att man ska bli uppmärksam, att folk verkligen lyssnar på vad man säger, så måste man börja öppna böcker. Men samtidigt är det någonting som är oerhört viktigt, är att man behöver alltid diskutera med någon annan det man har läst. För att man kan lätt, risken med att endast studera böcker är att man skapar en egen förståelse av saker och ting som är beblandade med våra luster och vad vi vill egentligen förstå av de religiösa texterna. Och kan man skapa väldigt avvikande förståelse. Men när vi gör det här som vi gör idag, Bror Salah, att vi diskuterar vad jag har förstått och vad jag har förstått. Mm. Det här att gå in, att vara avvikande i sin förståelse, det, risken för det minimeras. Och ju mer man kan diskutera med folk som är mer kunniga än oss, desto bättre. Att då blir man av med massa misstolkningar. Och våra hjärnor är inte perfekta. Så vi förstår lite vad vi vill förstå många gånger.
Jag tror också det är viktigt att man går in i läsandet med ödmjukhet. Att de idéer och tankar man har kan vara fel. Att man behöver titta på det en gång till. Att man inte lever i en liksom värld av svart och vitt. Men jag läste en bok så är det. That's it. Den här personen skrev så och det är sanningen. Liksom. Men det är en åsikt bland många andra åsikter. Så det är viktigt att man läser böckerna på det sättet. Förutom Koranen. Det är Allahs ord och profeten Muhammad Sassims ord. Men sen förståelsen av det. Det är därför man var ödmjuk. Vad man har förstått där. Man kan ibland ha förstått fel. Och vi är som sagt människor. Men jag håller med dig. Det är viktigt där. Det är där de kunniga kommer in. Mentorer, lärda. Ska vi gå vidare till vers nummer 4? Eller har vi mer att prata om vad gäller läsande och böcker och så vidare?
Ja, alltså det fortsätter i samma i samma meningen här att Allah subhanahu wa ta'ala säger alladhi 'allama bil qalam, det är han som har lärt med penna. Och subhanallah,
här i den svenska översättningen lyder så här: alladhi 'allama bil qalam, som har lärt människan pennans bruk.
Ja, det var en fin översättning.
Man kan tycka vad man vill om Mohammed Knut Bernströms översättning, men han kan språket. Yeah. Han kan få det att låta vackert.
Ja, men det är också en sak som vi behöver nämna här, att egentligen det är ingen översättning direkt, alltså det är en förståelse av Koranen som vi läser. Det är därför det heter Koranens budskap. Och det är väldigt fint att se hur Mohammed Knut Benström har förstått Koranen och hur han har egentligen också förstått Mohammed Assads tolkning av Koranen.
Mm.
Så ja, och här när jag satt och försökte förstå lite den här versen och läste vad de lärde har pratat om, så Allah nämner, eller profeten sallallahu alaihi wasallam nämner att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat fyra saker med sina egna händer, och då är de viktigaste sakerna, och bland dem är Adam alaihi salam som han har skapat med sina egna händer, och sen är det Jannatul Adn, alltså paradiset, och den bästa delen av paradiset som Allah har skapat med sina egna händer, och tron, arsh, och pennan.
Mm.
Så pennan är en av de viktigaste sakerna som finns, som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat. Och det här bara för att visa värdet av kunskap och av att kunna verkligen reflektera varför Allah subhanahu wa ta'ala har gjort att Jannah och pennan och tron har skapats med sina egna händer, alltså, och människan. Så subhanallah, det är väldigt viktigt att vi stannar lite grann och tänker på vad är budskapet med detta? Varför Allah subhanahu wa ta'ala nämner till oss i Koranen alladhi 'allama bil qalam, alltså att det är han som har lärt ut med den skrivande pennan. Alla budskap som har kommit, alla böcker är skrivna ord. Varför är det viktigt för oss att kunna reflektera över detta? Att pennan är någonting oerhört viktigt.
Jag läste lite olika tafsir och så vidare. Att pennan är symbol också för skrivkonsten, allt vetande. Människans unika förmåga att förmedla kunskap och insikter till nästa generation. Detta är väldigt unikt för människan. Vi överför kunskap verbalt men också skriftligt. Och det är så Koranen också har bevarats, både verbalt men också skriftligt. Och det som jag vill också säga, alltså, vi lever ju i en digital tid där mycket av skrivandet sker med tangentbord eller med mobiltelefoner och så vidare. Men man har gjort forskning på detta som har visat att när du skriver med en penna på papper så är det någon koppling mellan handen och hjärnan som saknas när man skriver med tangentbord. Så till exempel, ibland har jag många saker jag vill få gjort. Och så är det i huvudet. Det studsar runt en massa saker. Du måste göra detta, sen ska du göra detta och detta. Vad jag gör då är att jag gör en att göra-lista. Om jag gör en att göra-lista digitalt så kommer jag inte genomföra den listan lika väl, lika bra som att jag skriver ner den med penna och papper. När jag gör det, då ser jag till att göra alla de sakerna. Men jag gör det digitalt, nej. Och det är inte bara min erfarenhet, och det är många andras erfarenhet av detta. Och man har gjort forskning kring detta också med pennan jämfört med tangent. Och många är mycket snabbare också med tangenter. Alltså du kan, när du lyssnar på en föreläsning så kan du snabbt skriva ner allt som föreläsaren säger nästan, om du är duktig på att skriva med tangentbord. Men när du gör det med penna, då blir det långsammare. Och då måste du tänka på vad det är för någonting du skriver ner, det som föreläsaren säger. Så du kommer inte skriva ner ord för ord vad föreläsaren kommer säga, utan du kommer plocka ut det viktigaste budskapet från föreläsaren och skriva ner det med pennan. För du kan inte vara lika snabb med pennan så som du är med tangentbordet. Så med tangentbordet så kommer du skriva ner nästan ord för ord både det viktiga och det oviktiga. Du förstår inte riktigt vad det är, det centrala budskapet i föreläsningen och så vidare. Men när du gör med penna så är det med eftertänksamhet. Så att
jag tror, Salah, att det är väldigt viktigt också att om man vill förstå den här versen så ska man också läsa den som kommer efter den. För att Allah subhanahu
ska jag ta den på svenska också?
Jag tar den på svenska.
Allah subhanahu wa ta'ala säger, lärt människan vad hon inte visste. Det var vers 5.
Mm. Och Och Allahu a'lam, Allah säger i en annan vers, allama Adam al-asma. Alltså efter att Allah har skapat Adam alayhi salam, så har han lärt honom alla orden, saker och ting. Alltså det finns i vår fitra en färdig kunskap. Fitra är kunskap.
Allama al-insana ma lam ya'lam.
Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, lärt människan vad hon inte visste.
Nej. Så som vi vet, så Allah subhanahu wa ta'ala har skapat Adam alayhi salam i sina händer. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, allama Adam al-asma. Alltså efter att han har skapat Adam alayhi salam, så han har lärt Adam
namnen på alla,
namn på allting. Och med detta så är det kunskap som är i fitra, som finns inom oss. Och ni vet, det finns Rosalah, det finns olika skolor som säger om människan föds helt okunnig, vet ingenting, sen som ett vitt papper, sen det är vi som skriver och lär människan vad. Eller så föds vi med internaliserad kunskap som blomstras. Vi muslimer tror att vi föds redan med en kunskap som behöver bara stimuleras och utvecklas. Vi har de kognitiva förmågor och kunskap som är internaliserad i hjärnan, som behöver bara stimuleras genom att man lär sig. Så det är mycket av vi lär oss egentligen, det är en igenkännande som finns i vår fitra, som vi tycker det här är bra, det här stämmer, det här stämmer inte. Så det finns inom oss en färdig grundkunskap som behöver stimuleras och utvecklas. Så vi har benägenhet att lära oss. Människa har det, och det är det som är fitra. Och det är det som Allah säger här, allam al-insana ma lam ya'lam. Han lärde människa det hon inte visste redan innan ens den utvecklas och blir så vuxen, eller blir ett barn som kan lära sig. Och här kommer också pennans roll att stimulera den kunskapen som finns. Genom att Allah subhanahu wa ta'ala har lagt benägenhet att man ska lära sig. Sen han har uppenbarat kunskap, och det är de himliska böcker som har funnits under alla tider. Det har funnits en bok från Allah subhanahu wa ta'ala till folk som har levt under de tiderna där det fanns en profet eller annat. Och den här kunskap som är skriven, den är för att stimulera den fitra som finns. Så det finns alltid en bok som är aktuell som man behöver läsa. Och dagens, eller den sista bok från Allah subhanahu wa ta'ala, det är Koranen som vi vet. Och från den så har det blomstrat massa andra vetenskap och kunskap. Så den är, det är därför Koranen kallas för Ummul Kitab, moder av böckerna. Ja, och där har vi alla andra vetenskap som kommer egentligen, som har blomstrat från den muslimska världen, från att vi studerar Koranen. Så det här skillnaden mellan islamisk kunskap och icke-islamisk kunskap, det är inte aktuellt hos oss. Vi har kunskap, all kunskap är Allahs kunskap. Matte är Allahs kunskap, fysik och lagar är Allahs kunskap, och så vidare. Det har kommit ut från att man verkligen vill studera Allahs kunskap, hur han har
hans skapelse också.
Ja, exakt. Så där kommer pennans bruk och pennans konst för att kunna ge liv och stimulera motivationen för lärandet och sätta den igång. Så en människa egentligen som tror på Allah subhanahu wa ta'ala bör ha väldigt stark motivation för lärandet. Alltså det måste vara väldigt så stimulerande. Har man tro så vill man förstå hur Allah subhanahu, hur stor han är. För att om du inte har reflekterat över Allahs skapelse, då betyder den här nyfikenhet över vem Allah är väldigt svag. Och det betyder att din tro är väldigt svag. Så en människa som bara gömmer sig i en moské och repeterar Koranen utan att verkligen vill förstå Allahs skapelse, det är den minsta formen av ibada. Det är den lägsta formen av ibada. Den största formen av ibada är att verkligen gå in djupt och förstå Allahs skapelse. Men genom att ha Koranen i fokus, sen alla kunskap som vetenskap som kommer ifrån Koranen.
Jag tänkte bara på, tillbaka till pennan. Det är intressant att Apple har ju släppt en Apple Pencil.
Okay.
Så även om de är väldigt digitaliserade, du vet, så här, digitala, toppmoderna datorer, tangentbord och iPads och iPhones och så vidare, så har de ju ändå tagit fram en Apple Pencil.
Yeah.
Det finns någonting i pennan, oavsett hur mycket vi använder olika redskap för att bevara kunskap. Vi kan liksom spela in röstmemo, liksom. Man kan använda tangentbord och så, men förmågan med en penna och kunna använda den, och det är en fantastisk förmåga.
Ja, men alltså Salah också, det är mycket som inte är utforskad just nu, för att vi är den första generation som är offer för digitaliseringen.
Ja, just det.
Men det vi vet i alla fall, det vi kan komma fram till, både jag och du Salah som jobbar som lärare, är att innan man kunde inte bli utbränd genom att läsa böcker och skriva. Nu sitter alltså ungdomarna som sitter i flera timmar framför datorn, och vi ser att deras hjärna blir så himla trötta. Och vi ser konsekvenserna av depression och annat. Jag tror inte de förra generationer har haft samma problem. Ja, min son har läst för mycket, han är deprimerad nu. Eller
Det är så nu med klasserna. Alla har sin laptop. Och det är ett fantastiskt verktyg. Men det blir nog för mycket av det. Alltså när man sitter framför skärmen hela tiden. Jag tror det är jätteviktigt att man har ett block och en penna också. Att vissa saker gör man på det. Matten är väl ganska mycket med penna och papper ändå.
Ja,
men alltså, uppgifterna är på datorn. Men...
Ja, men alltså det håller på... Och växla där också. Det är många av de här hemsidor där man kan lösa alla uppgifter och prov som man kan genomföra digitalt. Och jag ser att eleverna tycker inte om det. Lärarna tycker om det för att det är ganska lätt att skapa uppgifter och sånt här. Men jag tror man förlorar jättemycket på att digitalisera matte. Att det här sitta med papper och penna och göra fel och rätta och sudda. Och rita, alltså de grundverktyg för att lösa ett problem i matte, det är att kunna rita. Det är oerhört viktigt att kunna lära sig illustrera ett problem för att kunna underlätta och lösa uppgiften. Och det är kanske inte lika enkelt att göra det digitalt.
Jag har också lyssnat på ett tips på om man står inför en utmaning och man i huvudet tänker så här, det här är så stort problem eller en stor utmaning, så finns det rekommendationer från podcaster som jag lyssnar från USA och så vidare, är att om du har någon utmaning eller någonting som du är rädd för eller så vidare, skriv ner det på papper. För när du har skrivit ner det på papper så är det inte så stort som det är i ditt huvud. Du liksom ta ut det från huvudet och får det på papper. Och det som också är häftigt med penna och papper, man kan snabbt skissa och man kan rita, man kan sudda, man kan göra massor med olika grejer. Och Apple Pencil, även om den är grym så. Den battlar inte en traditionell penna. All right, ska vi nöja oss med detta eller ska vi gå vidare till nästa vers?
Inshallah, vi kan snabbt bara berätta lite om vad vi kommer att prata om nästa gång, nästa vecka. Och den här versen är så himla underbar, det är så mycket visdom. Och vi kommer att gå in på människan som går i överdrift, i konsumtion och i högmod och i olika former. Och hur detta påverkar oss andligt. Så de verserna som kommer sen kommer att handla om detta.
Jättefint. Tusen tack Salim för att du tog dig hit här idag. Vi ses nästa vecka inshallah.
Inshallah. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa
rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Du har lyssnat på andra avsnittet i vår nya poddradioserie Sura Al-Alaq. Med personliga reflektioner, vers för vers av Sally och Salim i 4 avsnitt. Sura Al-Alaq, grudden, är Koranens 96:e sura, var i vi får ta del av de första uppenbarelserna som profeten Mohammed, över honom var Guds frid, fick ta emot av Gud. En sura med djupa visdomar och lärdomar om tro och moral. Nästa vecka fortsätter serien. Tack för att du har lyssnat på denna serie. Eventuella frågor, kommentarer eller funderingar över seriens innehåll tas emot via mail. Maila till hej@koranpodden.se.